Är ni där också? Det verkar vara det är verkligen uppståndelsedagen, för det är lite mer folk än det var på långfredag, vad vet man. På den där första uppståndelsedagen så var det verkligen döda som kom lite på besök. Är någon här som kanske varit med om något liknande? Hörrni, vilket fantastiskt budskap det är med påsken här, eller hur? Jag vet inte. Ibland är vi kristna såna att när vi firar såna dagar och helger att vi kan lätt bli slentrian och glömmer eller bli så familjära med budskapet i det. Och jag tror det är viktigt att vi gång på gång när vi firar påsk och andra helger att påminnas vad det egentligen innebär. Det är många sätt att beskriva påsken på och kanske ge något namn till själva händelsen. Och jag har gett namnet till det här påskpredikan, ett befrielsekrig och dess syfte. Ett befrielse, om ni frågar mig vad är påsken, vad var påsken egentligen, då skulle jag våga säga att påsken var det största befrielsekriget som har hänt i mänsklighetens historia och med absolut högsta och underbaraste syfte. Jag ska börja då med första Moseboken och vi tittar lite grann på vad som hände och vad är det som Gud krigar eller krigade i påsken för att befria. I första Moseboken 1:27 så läser vi om hur Gud skapade människa. Det minns vi allihopa. Han tog lite jord och formade fysiskt en territorium skulle jag säga. En människa. Och sen tyckte han att det där territoriet skulle passa för att han skulle blåsa sitt liv in i. Och inta det där territoriet med sitt liv, med sin ande, med sitt livsande, med sin livsande. Härligt, eller hur? Tänk att det behövdes inte ett jättestort territorium, utan bara 1,90. Eller kanske i vissa andras fall lite mer och i vissa andras fall lite mindre. Men i alla fall så tyckte Gud att det där territoriet, det där ska jag inta, det ska bli min boning. Skapade människan och sen skapade en fantastiskt litet land som han kallade Eden, Edens lustgård. Och så satte han i Edens lustgård människan. Och där i Edens lustgård skulle flera människor så småningom vistas. Och hans tanke var att hela hans fantasi så att säga, skapande fantasi skulle manifesteras där i det där på det där territoriet. Så vi hade en människa som var Guds territorium och vi hade en plats som var Guds territorium. Sen i kapitel, till exempel i Höga visan så har vi andra benämningar för där. Och ibland kallar människan sig själv för trädgård eller vingård. Och bruden i Höga visan 1:6 kallar sig själv och sitt liv som sin egen vingård och trädgård. Och sen kallar Gud Israels folk som så hans territoriet, så territorium ökade så att säga i antal. Och Israels folk kallas också för Guds vingård. Sen hände någonting. Plötsligt blev det här territoriet, den blev ockuperad av främmande makter. Och de främmande makterna visste människan egentligen inte något om innan hon sa ja till djävulens erbjudande om en högre dimension än gemenskapen med Gud. Det är det som människan fick erbjudande om. Djävulen sa att det finns något mer än att umgås med Gud. Han sa självklart inte om vad som ligger bakom det erbjudandet och vad de kommer att få inbakad så att säga i paketet. Och det som hände då det att Guds första territorium, det vill säga människa, blev ockuperad. Den blev intagen av andra makter. Av en andlig verklighet som manifesterade alla sina egenskaper med detsamma när den där makten fick komma in. Och låt oss titta vilka makter det är som ockuperade människan. I andra Timoteusbrevet så skriver Paulus så här. Och även när han skriver om sista tiden så är det samma makter. Det är bara att i den sista tiden kommer den här ockupationsmakten kommer att växa i sin ilska. Kommer att växa i sin manifestation. Men låt oss titta lite grann på vilka makter det ockupationsmakter är. Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengkära, skrytsamma, stolta, hånfulla. Lyssna, när vi läser där, kan ni tillskriva Gud och hans personlighet någon av dessa egenskaper? Aldrig. Det är inte makter, så att säga. Det är inte den makten som Gud blåste in i människan. Det är främmande makt. Eller främmande makter. Så säger han vidare. De ska vara olydiga mot sina föräldrar. Okej, barn och ungdomar. Kapitel 3, andra Timoteusbrevet. Sa jag inte det? Förlåt, jag trodde att ni tog för givet att det var där. Kapitel 3, första 4 verser. Okej, ungdomar och barn. När man är olydig mot sina föräldrar, då är det en ockupationsmakt som driver er och oss. Det är inga makter som människan vill ha i sig, eller hur? Hånfullhet är ingen kraft som människan känner sig hemma med. Så läser jag vidare. De ska vara gudlösa, kärlekslösa. Är det någon som tycker att det är kul att vara kärlekslös? Är det någon som tycker att det är roligt att möta någon som är kärlekslös? Ingen. Det var ingen mening att det skulle varit så. Det är främmande makter. Ockupationsmakter. Som världen också vet att de borde inte finnas i denna värld. Oberoende om man är troende eller inte. Så vidare läser vi. De är oförsonliga, skvallriga. De kommer att vara obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska. Hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud. Och ha ett sken av Guds fruktan. Men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Håll dig borta från dessa krafter. Håll dig borta från människor som är ockuperade av dessa krafter. Säger Paulus till den här unge man. Så låt mig få se vad som hände. Guds originella territorium. Där hans liv fick plats att utvecklas. Plötsligt blev berövad. Guds liv blev berövad rätten att vistas på sitt eget territorium. Så människan och allt vad Gud skapade blev ockuperad av de här makterna. Och i och med att världen och allt som är därpå och alla levande själar tillhör Gud. Han är skaparen. Så började Gud ett befrielsekrig. I kapitel 4 i första Moseboken och 26 så står det skrivet första gången i Bibeln ett rop från människan. Och det står skrivet, på den tiden började människor åkalla Gud. Innan dess så härjade dessa ockupationsmakter så som de ville. Men den stunden, hör mig nu, den stunden när du och jag åberopar Herrens namn. Då börjar Herren Sebaot, som är stridsman. Han börjar ett befrielsekrig för dig och mig. Han börjar ett befrielsekrig för mänskligheten. Han börjar ett befrielsekrig för hela sin skapelse. Och det måste ske därför att, låt oss titta hur skapelsen mår. I Romarbrevet, det är Guds territorium, världen. Romarbrevet kapitel 8, så läser vi så här. I verserna 19 och 20. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Hörrni, vad längtar skapelsen efter? Skapelsen väntar efter att du och jag ska uppenbaras för denna värld. På vilket sätt? På ett sätt som Gud har tänkt från början med oss när vi var hans territorium. När vi var fria. När hans liv fanns i oss. Så vi läser vidare om världen, vad världen längtar efter skapelsen. Skapelsen har ju blivit lagt under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från allt slaveri, från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Okej, här talar Gud och proklamerar att han tänker befria sin värld. Och vem är nyckel till det här befrielse? Vem är nyckel till att världen ska befrias från det här fångenskapet som världen har hamnat in i eller under? Det är människan. Och låt oss titta, hur är människan då? Kapitel 7 i samma romarbrevet läser vi så här. Nu är det här människa som naturen och skapelsen längtar efter att se. Hur mår denna människa? Det står skrivet så här. Jag vet inte, Romarbrevet 7:18. Jag vet inte, eller jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmåga att göra det goda. Det goda som jag vill göra, gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Hur ska nu denna människa befria världen? Skapelsen längtar efter att se Guds barns härlighet. Så, kriget som Gud börjar måste börja med dig och mig. Det är det som Gud måste göra. Och då ska vi titta lite grann på hur Gud manifesterade denna sin plan, så att säga, för världens befrielse genom påsken. I andra Moseboken, det där det sker, det där första påsken, så står det skrivet i kapitel 9. Andra Moseboken läser vi. Kapitel 9, några viktiga saker som Gud ser genom sin tjänare Mose. Och det är vers 29. 9:29, då ser Mose svarade honom när han är där. Nej, då har de flyttat på versen igen som vanligt. Jag återkommer i alla fall. Det som Gud säger till Mose är att han ska gå till farao och befalla farao, som är då där ockupationsmakternas representant och kanal för de makter. Alla de egenskaper som vi läste. Och då går Mose till honom och säger: Herren har sagt att du ska släppa hans folk. Herren börjar ett befrielsekrig mot dig, farao. 33 var det, va? Vad bra, tack Vera. Då ska vi läsa det. 33. Men 9 sa vi, va? Nej, okej, okay. Vi går vidare. Då ska jag läsa från kapitel 12. Och nu går vi djupare och djupare i det här kriget och ska titta lite grann vad det här kommer att egentligen handla om. Kapitel 12, andra Moseboken och vers 12. Det står skrivet så här: den natten ska jag gå fram, säger Herren, genom Egyptens land och slå allt förstfött i Egypten, både människor och boskap. Och jag ska hålla dom över Egyptens alla gudar. Jag är Herren. Okej, vilka gudar fanns i Egypten då? Hånfullhet, kärlekslöshet, dödens kultur, allt vad djävulen kom med som ockupationsmakt. Det är dessa avgudar som Gud för krig mot. Allt som står i mellan människan och Gud och hindrar att människan ska komma i relation med Gud är en avgud. Och det är det Gud krigar mot. Så, vi går vidare. Och är det största, ni vet i Egypten så dyrkade man väldigt mycket dödens, det var en dödens kultur där, dödens gud. Jag vet inte hur många av er har sett bilderna på Notre Dame nu när den brann, den kyrkan. Såg ni vilka statyer var där uppe som var på den kyrkan? Jag undrar vilken gud representerade denna byggnad. Det är odjur, det är fruktansvärda varelse. De kan inte vara symbol för Guds rike. Jag fattar inte, de bygger kyrkan med såna skrämmande statyer som står på byggnader. Det enda som egentligen borde vi inte bygga några statyer där Guds ord sagt till oss. Men om vi skulle bygga något, då skulle man bygga Jesus staty så att alla vet att det är segrare och inte några odjur som är där på väggarna överallt. Okej, okay. Så då ser Hebreerbrevet att det sista fienden som ockupationsmaktens största så att säga kraft, det är det som står i Hebreerbrevet 12 och verserna 14 och 15. Nu, när nu barnen, det vill säga vi människor, får del av kött och blod, tog han själv på liknande sätt del av detta för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen, och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Jag skrev idag på min Facebook bara en på väg där, bara tänkte bara säga glad påsk, och så tänkte jag något mer ska jag väl skriva. Och då påmindes jag om mina sista dagar innan jag blev frälst, ungefär 6 månader, då jag vågade knappt möta en ny dag. Jag vågade knappt lägga mig i sängen, för att varje kväll jag lade mig i sängen så fick jag samma fråga framför mina ögon. Om du dör i natt, var hamnar du? Varenda kväll, samma fråga. Belastad med det förflutnas misslyckande och allt annat. Med förflutnas tomhet. Rädd för det som kommer, för att jag inte visste vad som väntar mig. Tänk vad påsken gör. Påsken befriar oss från allt i förflutna. Och målar en framtid som är otänkbar att ha framför sig om man inte har Gud med sig. Så sista fienden skulle besegras, det är döden. Och nu ska vi titta lite grann med vilka vapen för Gud sitt befrielsekrig. Vad använder Gud när han går i krig? Jag läser från Andra Moseboken. Han skickar nu sin general in i kriget. Och han heter Mose. Och lyssna nu, vilka häftiga vapen. Han säger till honom i kapitel 4, 20 att Mose ska gå dit. Andra Mosebok. Och det står skrivet så här. Då tog Mose sin hustru och sina söner, satte dem på sin åsna och återvände till Egyptens land. Och Mose tog Guds stav i handen. Ja, kära Mose. Jag menar, du går till dåvarande världens absolut största militärmakt. De hade allt som behövdes för krig. Och Herren säger till honom, ta din hustru, ta dina barn, sätt dig på en åsna och ta en stav. Kanske kommer du att behöva. Och Mose går till generalen av den här ockupationsmakten, som har så mycket vapen som du kan bara drömma om. Och säger, hör du, min chef säger, släpp de här människor för de tillhör honom. Och om du inte släpper dem, ser du där staven? Kan ni se bilden? Det är patetiskt. Men han hade något annat med sig. Och det nämnde Oskar i sin predikan igår flera gånger. Då säger Mose, när jag går dit nu och jag ser till ditt folk att du vill befria dem, vad ska jag säga till dem? Vad ska jag säga till farao? Vem sänder mig? Ja, du ska säga till honom att jag är den jag är som sänder dig. Så, två enkla vapen. En stav och ett namn. Men det namnet är namnet som hävdar rättighet till att få tillbaka sitt territorium. Varje person, varje nation, varje land och allt som han har skapat. Det är med det namnet han går. Då tittar vi lite mer här. Det är ganska intressant att han sände honom med sånt vapen. Och sen ser Gud till honom något mer som hände där i kapitel 14 då, i Andra Moseboken, efter att de har lämnat Egypten. Och de står inför ett annat problem. Men det är det här som egentligen är där befrielsekrigets själva tanke. När de står inför Röda havet där och är helt liksom skraja därför att fienden är bakom dem. Då säger Mose till dem: Herren, Herren ska strida för er. Ni skulle vara stilla därvid. Fick en krigsstrategi. Herren strider för dig och mig. Du och jag kunde aldrig befria oss från slaveriets land. Från Egypten. Aldrig. Inga makter fanns som kunde sätta israeliterna fria. Och då inte bara att han sänder dem bara med en stav dit. Sin general. Han säger: Mose, det är inte du som ska strida. Du klarar inte av det här. Hörrni, där är hemligheten i befrielsekriget. Allt vad som behöver ske för att människan ska bli fri ligger endast i Guds makt. Frälsningen kan inte förtjänas. Befrielsen av det som jag bör bli befriad av eller ifrån, den kan inte jag utföra. Herren strider i sitt befrielsekrig för varenda människa. Och då går vi vidare och tittar på andra Moseboken. Vilka andra vapen han använde när han skulle den natten då de skulle gå fria. På vilket sätt skulle han komma med det där befrielseakten? I andra Moseboken 12 och 3 så säger Herren till dem så här: Säg till hela Israels församling, på tionde dagen i denna månad ska varje familj farta sig ett lamm, så att varje hushåll får ett lamm. Och de skulle slakta det där lammet. Och sen kommer med ett annat vapen. De skulle ta blodet och stryka på dörrposten. Och så säger de: Gud, men är det inte något mera? Svärd, gevär eller något annat? Nej, sa Gud. Det är jag som strider för er. Det finns makt i Guds strategi. Det enda strategin som kan befria världen och människan. Det är hans namn. Och det är hans sons blod som utgöts på Golgotas kors. Jag behöver inte göra något annat. Ni vet när folk kom till Jesus där i Johannes evangeliet och ser: vad ska vi göra för att göra Guds vilja? Så säger Jesus: ni ska tro på honom som Gud har sänt. Det finns ingenting att göra i det här kriget förutom att tro på att Herren strider för dig och mig. Det är fantastiskt, eller hur? Så tittar vi vidare lite grann. Då det här med lammet. De slaktar lammet medan farao sysslar med alla sina vapen och all sin militärmakt. Och när de slaktar lammet och gör vad Gud har sagt till dem, så blir de fria. Johannes döparen ser Jesus i slutet av sin tjänst. Och vad är det som han ropar ut när han ser Jesus inför alla andra? Se Guds lamm som borttager världens synd. Så när Johannes döparen ropar ut budskapet, och ser han: Gud är på gång med sitt befrielsekrig. Och det som han vill befria världen först och främst från, det är den största ockupationsmakten. Det är syndens armé som uttrycker sig i alla de egenskaper som vi har nämnt här. Jag vill gå vidare nu och röra vid den andra dimensionen som jag ibland upplever att vi inte talar så mycket om när det gäller påsken. Så jag sa lite grann på skämt till klassbystet igår när vi drack kaffe lite tillsammans. Jag sa till honom: imorgon ska jag predika att fira hela påsken, inte bara halva påsken. Och vad menar jag med det då? Jo, ibland tycker jag att vi pratar otroligt mycket om det här delen, befrielse från synd, och det är underbart. Men det finns en dimension till i påsk. Budskapet och i påskens befrielsekrig. Och det är att Jesus har inte bara klippt banden med det förflutna. Jesus öppnade en dörr in i framtiden i ett helt annat liv. När han står inför, och det här nu, det här måste vi nu höra vad han säger. När han står inför Pilatus där i kapitel 18 i Johannes evangeliet. Och Pilatus frågar honom: är du kung eller är du verkligen kung? De säger att du är judarnas kung. Och så när han anklagar honom och ser allt vad de anklagar honom för, så i vers 36 säger Jesus så här. Jesus svarade: mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Det här kriget som Gud för har för syfte inte bara att befria oss från det förflutna utan att föra oss in i något helt nytt. Och nu vänner, om världen och skapelsen som väntar på att se Guds barns härlighet, då måste du och jag gå in i den här dimensionen. Vi måste uppstå, och inte bara uppstå andligt så att säga till ett förlåtet liv. Vi måste gå in i ett annorlunda rikes livsstil. Och det här tycker jag att vi glömmer ibland. När jag ser på dagens församlingar så ser jag att de flesta församlingar i vårt land idag fungerar på ett otroligt, på ett sätt som otroligt mycket liknar vilken sak som helst i denna värld. Men Guds rike, säger Jesus, är inte, mitt rike är inte av denna värld, säger han. Så det betyder att i uppståndelsen finns en dimension där den helige ande föder dig och mig på nytt. Där Guds liv får ta tillbaka rättigheten att finnas i dig och mig. Gud får sitt territorium tillbaka, och vet ni vad? Inte bara för att skicka oss till himmelen en dag. Han är övrar tillbaka dig och mig och vill manifestera sitt rikes verklighet dagligen där du och jag finns. Det är det här det handlar om. Och jag upplever på något sätt att det är krig för Guds församling idag igen. Guds krig. Därför att sekulariserade makterna, makter som tillhör den här världen, försöker smyga in och göra av Guds församling någonting som Gud har aldrig velat och aldrig kommer att tillåta att Guds församling ska vara. Guds församling är en gemenskap av alla små individuella territorier som har blivit befriade från inflytande av det där systemet i världen som vi har varit under tidigare. Och det där systemet får inte mera utöva sin makt över våra liv. Och när vi lever i relationer till varandra då, som befriade territorier, då möts vi och bygger ett stort territorium här i Kungsängen, överallt där vi är, som heter riket som inte är av denna värld. Det är då skapelsen börjar jubla. Men innan dess, och om vi inte går under det här, och låt mig få säga bara, hur mycket Jesus ser, jag är världens ljus. Och så säger han, ni är världens ljus. Hur mycket lyser vi för det här skapelsen? Hur mycket påverkar vi det här skapelsen med våra liv? Endast i enlighet med måttet av viljan att underordna oss och låta Guds rikes principer och allt vad Gud står för påverka våra liv. Endast så mycket. Och jag på något sätt upplever, jag har sagt det här många gånger innan, för min egen del, det pågår ett krig i mig, i mitt liv. Och kriget handlar om en enkel sak. Vill du, Stojan, låta mitt rikes livsstil påverka ditt liv lite till? Och det är det Gud är ute efter. Okej, låt mig få gå vidare nu och se hur Gud manifesterade detta i första påsken. Vad hände när Gud skulle utföra det där första kriget? Andra Moseboken 10 och verserna 21-23 så står det skrivet så här. Nu kommer en av de sista plågorna som går över Egypten. Låt mig få säga bara det här. När vi läser där att Gud plågade Egypten, så att säga straffade Egypten, det är egentligen så att det som Gud gjorde, det är att Gud tillåter de avgudar eller de värderingar som finns i något som vi dyrkar istället för honom. De värderingar blir en avgud som drabbar våra liv. Är ni med? Så de tillbad krokodiler, de tillbad det ena och det andra. Och Gud tillät själva skapelsen drabba de som tillbad den. Det här är värt att tänka på. För att även i vår modern värld finns avgudar som vi då drabbas av deras inflytande över våra liv när vi dyrkar dem mer än Gud. Okej, låt mig få läsa då vilken nionde plåga som kommer. Herren sa till Mose, räck upp handen mot himlen, 21 vers, kapitel 10. Räck mot handen upp mot himlen, så ska det komma ett mörker över Egypten. Ett mörker som man kan ta på. Har ni varit någon gång i sånt mörker att ni kan ta på det? Kära någon. Då räckte Mose upp handen mot himlen och ett tjockt mörker kom över hela Egyptens laddning i 3 dagar. Lyssna nu på konsekvensen. Ingen såg den andra och ingen steg upp från sin plats på 3 dagar. Men där Israels barn bodde var det ljust överallt. Vad är det för mörkret? Jag tror att det är mörkret som består av alla de egenskaper som vi nämnde från 2 Timoteusbrevet 3:1-4. Det mörkret som består av själviskhet, av oärlighet, av allt annat som världen lever i. Och vet ni vad? När det här ökar med sitt inflytande över världen och mänskligheten, då blir människor, när det gäller relationer, då blir människor paralyserade, därför det finns en otrolig fruktan att röra sig i en atmosfär där alla dessa egenskaper råder. Då är det mörkt. Då är det mörkt. Det är mörkt när vi inte är ärliga. Det är mörkt när vi är själviska. Det är mörkt, och vi vet allihopa det så. Och det är därför Guds församling är kallad till att vara ljus. Och jag brukar ha sagt det många gånger, jag ska säga en gång till. När folk säger, åh, vi är ett profetiskt folk, halleluja. Och hur ska vi visa att vi är profetiska? Vi tar några liksom flaggor och går på något berg. Jag ser inte det fel att gå be någonstans och flaggar vi och profetiskt. Nej, det som är profetiskt, hur vi ska bli profetiska. Låt oss titta vad världen gör och gör tvärs emot. Det är att vara profetisk. Enkelt. Okej, vi går vidare. Så syftet är att göra en skillnad och att då världen och skapelsen kan se vad som händer. 2 Moseboken kapitel 3, då läser jag verserna 7-8 och bara vad Gud säger här. När han såg hur hans skapelse och hans territorium var så ockuperade av främmande makter, så säger han till Mose så här. Han säger till honom så här i vers 7-8. Herren sa, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Därför har jag kommit ner för att rädda dem från Egypterna. Och, hörni, först en befrielse, sen andra steget. Och, inte bara att befria dem, utan och föra dem till ett gott och rimligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Ett land där alla motsatta egenskaper till denna världens egenskaper och ockupationsmakten, där de råder. Där kärleken råder, ärligheten råder, där gemenskapen råder, där omsorg om varandra råder. Där allt vad vi egentligen bär inom oss i vårt undermedvetna råder, därför att Gud har placerat sitt eget liv i oss. Herren säger, jag hör att mitt folk suckar. Jag hör att mitt folk ropar. Jag ser att de är betryckta. Och därför har jag kommit ner. För att föra dem ut ur Egypten. Men inte bara det. Utan att föra dem in i ett land som är rimligt. Syskon, hur rimligt känns det när relationer inte funkar? Gud förbjuder att vi behöver komma till kyrkan och vi känner, bara jag inte träffar honom eller henne. Det är trångt. Det börjar bli trångt och mörkt. Nej. Om vi tillåter påsken styra våra liv och vi villigt ger tillåtelse att påskens budskap präglar våra liv, då har inte mörkrets makter plats ibland oss. Okej, jag går mot slutet och vi ska se bara en dimension till. Så, Gud vill föra oss in i ett land som är annorlunda. Och det landet är beskrivet i Romarbrevet 14 och vers 17. Mitt rike, säger Gud, Guds rike består av rättfärdighet, glädje och frid. Rättfärdighet, glädje och frid. Kan det vara så ibland att saknad av glädje och kärleken kanske grundas i det att det finns för lite rättfärdighet och att vi tror att vi kan på andra vägar åstadkomma glädje och frid och utan rättfärdighet. Men jag tror inte det går, att det inte går. Bibeln säger om kärleken att kärleken gläds med sanningen. Och då måste vi våga vara sanna. Vi måste våga vara sanna om kärleken ska få sin makt. Avslutar med två verser. Vad är då det yttersta syftet som Gud ville åstadkomma med påsken, den första påsken? Jag läser i andra Moseboken 10 och vers 24. Låt mig få säga innan jag läser det. Vi vet allihopa att det var ganska lång krig, befrielsekrig som Gud utförde för att föra israeliterna ut. Och det var några väldigt starka liksom saker som behövde besegras där. Därför att farao släpper inte sin ockupation så lätt. Tänk vad vi har i vår värld. Det talas om väldigt många länder och delar av världen som är ockuperade, säger de. Då är det enda rätt att tala det att hela världen är ockuperad och den tillhör Gud och den ska befrias tillbaka till Guds egendom. Men låt oss se på vad jag tror att i våra personliga liv, vad det här befrielsekriget vill åstadkomma. 10:24. Farao, först och främst, vill han inte att barnen och kvinnor ska gå. Bara män. Gå ni bara. Sen släpper han dem efteråt också. Nu får era kvinnor också gå. I några system så har man sett till att kvinnor får också gå. Men inte dit Gud vill, utan dit systemet vill. Vissa andra system vill inte att våra barn ska gå hela vägen som Gud vill. Utan vill begränsa våra barns rörlighet. Men Gud är en krigare. Och han kommer att befria hela sin skapelse. Och då läser jag bara. Och sen om när han släppte även barnen. Då ville denna giriga miljardär, farao, ändå behålla något från dem. Och lyssna vad det är. Han säger till dem så här. Vers 24 då. Och sa, gå och håll Guds tjänst åt Herren. Bara era får och kor måste lämnas kvar. Till och med era barn får gå med er. Girigheten är en ockupationsmakt, det vet vi allihopa. Och det är den som ibland släpper sist. När den får grepp om våra liv. Om den materiella tryggheten och allt annat. Den vill inte släppa. Då ser farao, han som har överflöd. Han hade säkert guldtoalett till exempel. Som Ceausescu hade på sin tid. I Rumänien. Men han vill ha deras får. För att i den där världen, där ockupationsmakten rör sig, där finns ingen annan mening än att roffa åt sig. Vad säger Mose? Och det här, vänner, är vårt krig som vi behöver utföra tillsammans med Gud. Mose sa, Du måste låta oss få slaktoffer och brännoffer att offra åt Herren vår Gud. Även vår boskap måste gå med oss. Och inte en klöv får bli kvar. Är Mose irig också? Kanske låter så, men lyssna varför Mose säger det. Han säger så här. Vi tar från vår boskap när vi tjänar Herren vår Gud. Och innan vi är där vet vi inte själva vad vi ska offra åt Herren. Det här är det sista fästet, så skulle jag våga säga. När Gud befriar oss från synden och allt och vill föra oss in i ett nytt liv, då vill inte han att 90% går in i det nya landet. Inte 75. Han vill ha allt vad vi är och vad vi har. För att han är den enda lagliga ägaren. Har vi något som Gud har inte gett oss? Vi har fått liv från honom. Vi har fått evighet från honom. Och jag tror att den etappen av det här kriget som vi står inför kommer att gå väldigt mycket på där. Inte 99%. 100%. Hur vet jag vad Gud vill att jag ska offra till honom? Och hur kommer jag att kunna göra det om jag inte sätter allt i hans förfogande? Vänner, det där församlingen som kommer att vända upp och ner på hela världen. Det är i den församlingen som ljus kommer att vara. Generositetsljus, kärlekens ljus. Det är där vi kommer, och då kommer vi att lysa så att folk kommer att se att vi finns. Sista versen, citat. Andra Korintierbrevet 5:15. Det här är påskens yttersta syfte. Det här befrielsekrigets slutliga syfte. Andra Korintierbrevet 5:15. Så säger Paulus så här. Han säger så här. Och han dog för alla. För att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Han dog för alla, befriar oss från alla dessa ockupationsmakter. Och det gör han därför att han vill att vi ska ge honom allt tillbaka. Låt oss be tillsammans. Vi kan inget annat göra än att böja oss inför dig. Skaparen av himmelen och jorden. Och säga ett stort hjärtligt tack för att du befriade oss från alla dessa makters ockupation. Du har gjort vårt territorium fri för att kunna föra ditt liv tillbaka i oss. Ber att du ska föra oss steg vidare här och hjälpa oss att inte bara lämna Egypten utan att gå in i det här nya landet också. Och så ber vi att vi ska lära känna det annorlunda rikets regler, värderingar. Och gör oss villiga att låta din kraft, den helige andens kraft, inta hela vårt land, hela vår varelse. Så att vi kan vara ljus i denna värld. Hjälp oss med det, vi ber om det. För vår egen skull, för din församlings skull och för denna världens skull. Som suckar under slaveriet och väntar på att se Guds barns uppenbarade härlighet. Tack att du hör oss. I Jesu underbara namn. Amen.